Hej och välkomna till Avanza-podden. Det har varit några stökiga veckor på börsen och framförallt på bankmarknaden, vilket ju påverkar hela ekonomin. Det började i USA med tre banker som kollapsade, spridit sig till Schweiz och varit lite oroligt helt enkelt. Så att jag tänkte att istället för att jag och Niklas ska sitta här och berätta om allt som har skett och så tar vi hit en expert på området, nämligen vår chef Rickard Josefsson, som ju har varit i bankbranschen sedan
1986. Tack för
ordet. Guldstjärna till dig och lite minus till mig. Men välkommen Rickard.
Tack så hemskt mycket. Kul att vara här, som vanligt.
Riktigt kul att vara här. Jag vill också bara säga till protokollet att vi har tagit årets första korrektion på OMXS30 ner 10,66% från toppen till botten. Å andra sidan, när vi spelar in det här så är det onsdag den 22 mars. Från i måndags till idag nu när vi sitter och spelar in det här, det är på morgonkvisten, så är börsen upp nästan 5%. Det svänger. Varför det svänger lite grann, ja, det är ju faktiskt Rickard som ska svara på, i och med att det är lite oro kring banksektorn just nu. Hur är läget, Rickard?
Ja, men det är bra. Det är bra.
Reflektion över det som har hänt den senaste tiden?
Ja, den första reflektionen är ju att det som återigen har blivit så tydligt är att bankverksamhet handlar om kundförtroende. Det handlar om att man kan prata om produkter, tjänster och allting, men om kunden inte känner sig trygga med att tillgångarna, pengarna är säkra i banken och börjar tvivla på det och ta ut pengar, då kan det hända väldigt mycket negativa saker. Och det här har vi ju sett historiskt många gånger i en så kallad bankrun, som innebär egentligen att de som har pengar är rädda att de ska försvinna och tar ut dem. Och det skapar väldigt stora problem för en bank om alla ska ta ut sina pengar samtidigt. Du såg ju i finanskrisen 2008 Northern Trust, som kanske egentligen inte var ett dåligt företag, men fick ett dåligt rykte. Och alla tog ut pengarna och det blev, ja, det gick ju väldigt illa för den institutet.
Mm. Ja, men som du är inne på så är det ju precis det som har skett här då, främst i USA där det började med Silicon Valley Bank, jätten bland techbolagen. De hade en stor utlåning mot techbolagen. De fick in en massa pengar under pandemiåren när räntorna var rekordlåga. De placerade de här pengarna i statsobligationer med lite längre löptid. Och sen nu när räntorna har stigit rekordsnabbt ville deras kunder, då, de här techbolagen, de började plocka ut pengar. Medan Silicon Valley Bank hade liksom låst fast pengarna i statsobligationer med lång löptid, och så fick de sälja dem till ett lägre värde. Oron började sprida sig. Helt plötsligt vill alla ut pengar från Silicon Valley Bank och kollapsen är ett faktum. Varför behöver vi inte vara oroliga för att det här ska ske i Sverige?
Ja, men vi skulle faktiskt inte kunna gjort det som Silicon Valley Bank har gjort. Och för att förklara enkelt så har mindre amerikanska banker inte en reglering på likviditet som vi har i Europa och EU. Så att vi på Avanza, som man kan exemplifiera med, vi har ju också en obligationsportfölj där vi placerar inlåningsmedel i statspapper etc. Och vår ränteduration är i snitt 60 dagar. Jag tror Silicon Valley Bank hade 3,6 år. Och för att förstå det där innebär det att om man har köpt obligationer med fast ränta, löptid i snitt 3,6 år och räntorna stiger kraftigt, då sjunker värdet på de här obligationerna. Och när Silicon Valley Bank fick så mycket uttag så blev de helt plötsligt tvingade att sälja obligationer, vilket de absolut inte hade tänkt, men de blev tvingade att sälja de här obligationerna. Och den obligationsförsäljningen utlöste en förlust på $1,8 miljarder. Och då var ju förlusten $1,8 miljarder, förtroendekapitalet förbrukat, kunderna tar ut pengar, misslyckad nyemission. Då är det liksom inte mycket kvar av en bank, tyvärr. Och det är precis det som har hänt i Silicon Valley Bank. Vi skulle inte kunna göra det. Vi har i våra risklimiter så får inte vi i Avanza ha längre ränteduration än 90 dagar. Och det innebär att om vi skulle sälja en obligation för att och räntorna har gått upp, så blir förlusten på den obligationen marginell. Så det skulle inte påverka oss på något sätt egentligen, och inte påverka våra kunder. Så att det är väldigt stora skillnader mellan de här amerikanska bankerna. Sen ska man veta att de stora amerikanska bankerna, JP Morgan, Goldman och alla dem, de har liknande reglering som vi har. Och det var faktiskt under förra presidenten Trump som man tog bort reglering för mindre banker i USA i syfte att de faktiskt skulle kunna tjäna mer pengar på räntespekulation. Och nu vet vi resultatet av den avreglering som skedde för ett antal år sedan. Och då ska man ju veta, som kan vara lite så där, man höjer ögonbrynen för att Silicon Valley Bank är ändå, eller var, USAs 16:e största bank. Och USA har stora banker, så vi pratar inte om någon liten bank lokal, utan det här är en stor aktör som har fallerat och drog med sig Signature Bank. Och sen har ju First Republic Bank med de utmaningar de har. Så att om jag ska vara lite sådär, jag har ju jobbat länge med det här, men att inte matcha, som man brukar säga, sin ränterisk, utan att använda inlånarnas pengar som de kan ta ut när de vill och placera långt, det, för mig är det liksom lektion ett i core banking liksom, och där har man gått fel.
Ja, för här ska vi också komma ihåg att vi har ju haft en enormt snabb stigande ränta i USA som uppenbarligen har byggt upp systemrisker och bubblor lite här och var. Det kanske inte är så konstigt när det har gått från 0,25 till 4,50 till 4,75. Fed funds rate i USA är 19 gånger högre än lågpunkten i fjol. Så kanske inte den absoluta nivån på räntan, men hastigheten i uppgång är ju, saknar väl mer eller mindre motstycke. Jag tror inte att den var så här snabb under 80-talet när den höjdes till 20%. Jag tror inte det. Så att vän av ordning undrar ju såklart här, behöver man vara orolig fortsatt, alltså när vi skrapar på ytan, kan det vara fler som har samma problem? Jag tycker i USA att man var snabb att försöka begränsa skadeverkan.
Det är väl det som är liksom det osäkra som alla funderar på. Finns det någon annan som har liknande problem som inte har kommit upp till ytan? Det är ju det som oroar alla, som alla sitter och funderar på. Men som sagt, återigen, svenska banker, Avanza, andra, vi skulle aldrig placera inlånarnas pengar, för det är ju en skuld vi har till kunden. En kort skuld skulle vi aldrig placera i en lång tillgång. Och det skulle faktiskt inte idag kunna hända i den svenska bankmarknaden att en bank, så att säga, misslyckas så kapitalt med matchningar och ränteduration. För det spelar ingen roll hur fort räntan stiger eller vad du än gör. Placera inte kort inlåning till lång ränta. Grundkurs 1 återigen.
Ja, jag menar, och jag tänker att vi ska fastna lite grann det här med banking 101, för det var ju en ganska begränsad kundskara, mycket techbolag som du säger, Johanna. Det är som de faktorerna som drabbade den typen av bolag drabbar ju alla när du inte har en diversifiering vilka kunder du har där. Mm. Och den korta inlåningen, den långa placeringen som du säger, de börjar ta ut och säga okej, vi har ju massor av värdepapper här, och mark to market, om vi nu måste titta på vad värdet är just nu, helst så vill vi ju behålla de här räntepapperna till förfall, för då vet vi att vi får tillbaka placerat kapital plus en ränta. Men som du säger här, kniven mot strupen, man var tvungen att sälja, och mark to market, och att titta, okej, den här 100-lappen vi har lånat ut, man är inte beredd att betala mer än 85 kronor per 100-lapp. Mm. Men det spelar ju inte oss någon roll, för vi behåller ju det här till förfall om ett halvår, så vi får ju ändå tillbaka pengarna. Ja, så länge inte kunderna strömmar till, tar ut sina pengar och vi säger, vi måste ta in nya pengar, vi måste lösa det här. Det gick inte, nyemissionen strandade, man måste sälja till en fire sale, en galne Gunnar-rabatt. Skillnaden på svenska banker kontra amerikanska har vi varit in på lite grann. Vad skiljer Avanza jämfört med exempelvis en Silicon Valley Bank?
Ja, återigen, att vår ränteduration är 60 dagar. Så teoretiskt, skulle vi behöva sälja en obligation, så är det 60 dagar kvar på räntebindningen, så att säga. Vilket innebär att förlusten eller värdeminskningen blir marginell. Så det skulle faktiskt inte påverka oss. Vi skulle göra en liten förlust på obligationen, men ingenting som skulle ens märkas i vår stabilitet eller kapitalisering.
Fortsätt bara lite grann med banking 101, så att vi riktigt förstår vad en bank faktiskt gör egentligen. För jag tänker att det är inte alltid så självklart. Det här med att vi får in inlåning, vi gör någonting med den, lånar ut någonstans, det får du berätta, och sen blir det ett överskott som vi på något sätt måste hantera.
Ja, det är ju så att kunderna sätter in pengar i en bank, och klassisk banking handlar ju om att de som har för mycket pengar sätter in i banken och banken lånar ut det till de som har som behöver pengar. Det som har hänt i Silicon Valley Bank, det är att de har haft väldigt mycket inlåning. Och sen har man haft en utlåning till techsektorn också, men man har haft ett väldigt stort inlåningsöverskott. Och det inlåningsöverskottet är det man har placerat i obligationer. Normalt sett om man bedriver utlåning som är långsiktig i kombination med kortsiktig inlåning, då ger man även ut obligationer, egna obligationer som man ger ut som har lång löptid för att matcha lång utlåning med lång finansiering. Och inlåning från kunder är kort finansiering. Och har man bara kort finansiering så är det väldigt farligt att slussa med lång utlåning. Eftersom din finansieringsbas, det vill säga din inlåning, kan vara volatil. Och tas den ut så sitter du med långa åtaganden. Och det är ju liksom den här mismatchen som har hänt.
Bankrun låter inte bra i den kontexten.
Den låter väldigt dålig i den kontexten. Och det är ju därför vi hela tiden ser till att ha väldigt, väldigt kort ränteduration. Nu när vi haft, även i nollränteläget, så var ju långräntorna högre än korträntorna. Så att vi hade ju teoretiskt kunnat köpa långa obligationer och tyckte att det var en bra idé. Den tanken slog aldrig oss på grund av att vi hela tiden är medvetna om framtiden är osäker, vi vet inte vad som händer. Kapsla in alla risker, minimera dem för att hela tiden kunna vara stabil. Vi har ju faktiskt, om man bara går tillbaka till 2000 när vi hade nollränta och minusränta, så har ju den likviditeten vi hade då betalade man ju 0% i ränta till kunderna. Vi hade en kostnad för det. Så vi gick back på inlåningen som vi hade från våra kunder under ett antal år faktiskt. Och vi valde då att gå back i den situationen och inte ta ränterisker, för att det ligger i vårt DNA att vara en lågriskbank.
Johanna, Rickard, jag såg en tweet som jag hade skickat ut tydligen 2020 här för någon dag sedan. Adidas, de hade lånat upp. Jag kommer inte ihåg beloppet, men det var ändå ett hyggligt belopp till 0% ränta. Då var då och nu är nu.
Ja, ja, men så är det ju, va. Det är ju liksom att pengar är gratis är ju liksom, om man hårdrar det, någonting som nu verkligen har bevisat sig är inte sunt. Pengar måste kosta någonting liksom, och det är ju ränta vi betalar för pengar.
Men en sak jag bara måste fråga. Finns det en risk för att vi inte har sett allting bubbla upp till ytan? Och ena frågan. Och vågar och orkar ens världens länder, centralbanker, politiker hantera två brinnande frågor samtidigt? Både inflationsdiskussionen men även systemkritisk risk.
Det måste de. Alltså det finns nog inget annat svar på den frågan. Och det är ju därför du såg Schweiz agerade mot Credit Suisse. För att Credit Suisse är ju ändå en bank, jag tror de har 6 000 miljarder i tillgångar, 50 000 anställda. Om vi tycker att Silicon Valley Bank var en stor bank som fick problem, så är ju Credit Suisse som man fixade, eller om man säger, under helgen. Hade börsen öppnat utan att det problemet var löst, då hade vi haft en mardröm framför oss. För att Credit Suisse är en så stor aktör, så det finns ju, vi behöver inte gå in på alla detaljer, men derivatkontrakt, hade de gått i konkurs, hur hade det påverkat deras motparter som är i stort sett alla banker i hela världen? Det hade varit en riktig mess om det hade fallit Credit Suisse.
Det är okej att säga skitbörs, och min tanke där var att man just går in snabbt och beslutsamt och stöttar upp för att begränsa skadeverkan, för att man inte har råd och ork att se till att det här briserar till någonting som är svårt att greppa vart det kan ta vägen.
Ja, du kan ju gå tillbaks till Lehman-kraschen och konstatera att hade Lehman, och det är många amerikaner man har pratat med, säger, hade de vetat vad de visste efter Lehman, så hade man inte låtit Lehman falla. För det blev sådana enorma konsekvenser.
Man beskriver det ju, som du säger, som att man undvek en ny finanskris när Credit Suisse räddades då, eller köptes upp till en spottstyver, kan man väl säga, i sammanhanget av UBS. Men den stora snackisen, det blev ju att de stora förlorarna, det är de som håller de så kallade AT1. En form av obligationer utgivna av Credit Suisse. Och det här är då något som skrevs ner. De värderades till 17 miljarder dollar, 180 miljarder kronor kostar ju pengar det med, och det blev helt värdelöst nu då i helgen. Kan du berätta vad en AT1 är och vilka det är som drabbas av det här, eller vilka är det som håller sådana?
De som håller sådana, det är väldigt mycket institutioner, pensionsbolag, det kan vara banker som har köpt det för viss del av sin överskott likviditet, men primärt pensionsbolag. En AT1, det är ett, det står ju för Additional Tier 1 Capital, och det är att en bank finansierar sig, den första finansieringen, då har du ju eget kapital, det är aktieägarens aktiekapital. Sen kan du ju ut en AT1 och den får räknas som eget kapital, vilket gör att du kanske behöver ha lite mindre aktiekapital där avkastningskravet kanske ligger på 12-14%, och så ger den ut en AT1 som kostar kanske 5-6%, och då blir det ju en billigare eget kapital, om ni hänger med på vad jag menar. Och det där har alltid varit så att man har tänkt att om någon får problem så ska aktieägarna ta första smällen. Det vill säga att aktieägarna ska gå till noll, aktiekapitalet blir värdelöst, och det som blir kvar sen ska liksom AT1-innehavarna kunna få. Det är ju den tron vi alla har levt i. Men det som hände nu i Schweiz, det var att Schweiz är inte ett EU-land och har egen reglering. Och då beslutade regleraren med stöd av sina regler i Schweiz att skriva ner värdet till noll. Och det är precis som du säger, det är ungefär 180 miljarder. Och sen köpte UBS hela Credit Suisse för 34 miljarder. Men de fick ju liksom en sån här, helt plötsligt trollade man bort 180 miljarder i skulder genom att använda den lagstiftningen. Det här blev ju en chockvåg i måndags på AT1-marknaden, där vi såg att många sunda banker med AT1-er utställda, de gick ju kraftigt ner på förmiddagen i måndags, återhämtade sig lite på eftermiddagen. För att då kändes ju EU nödgad att gå ut och säga att i EU så hade det här inte hänt, för då hade aktieägarna skrivits ner till noll innan AT1-an kom in som ett risk. För AT1-an ska vara lägre risk än aktiekapitalet. Så EU sa, hade det här varit en europeisk bank under EUs reglering, så hade aktieägarna skrivits ner till noll först. Bank of England, som inte längre är ett EU-land, gick också ut och sa det är precis så det skulle ha skett i UK också, och vi är ett EU-land, så hade skett i Sverige. Och då ska man veta att det finns väl ungefär 3000 miljarder kronor i AT1-kapital utestående, och är ett väldigt effektivt instrument rätt hanterat. Men det var nog ingen, och inte ens jag själv, som var medveten om att regleringen i Schweiz och EU divergerade så pass mycket som den gjorde.
Det är väl det som är charmen med börsen också. Jag säger inte att det här är roligt, men just att man lär sig ju väldigt mycket hela tiden. Och det finns ju, kärt barn har ju många namn. Det här kallas också för
COCOs,
contingent convertibles. Och där förstod jag också i Schweiz där att de skrev ner värdet till noll rakt av. Och som du säger, här så skriver man ju ner det till en viss del, och det kan ju till och med stiga tillbaka sen igen under vissa givna förutsättningar. Och jag tänker mig så här, nu kanske jag är ute på i tassemarker, men skulle man kunna säga att COCOs är räntevärdens sätt att närma sig aktiekapital, och preferensaktier är aktiemarknadens sätt att närma sig räntemarknaden? Jag förstår att det inte är en rättvis jämförelse, men just att risken är högre, man får en högre avkastning, och sen så blir det lite jobbigare if shit hits the fan.
Ja, det kan man säga. Det är naturligtvis att en AT1 är ju inte riskfri, men det är ju inte aktiekapital heller. Så att allt kapital en bank har så att säga som eget kapital, all finansiering en bank har, om du gör ut obligationer, AT1-er, du gör nyemissioner med aktiekapital, det är ju risk. Går inte firman bra och du inte kan honorera dina åtaganden, oavsett om det är till aktieägare, obligationsinnehavare eller vad det än må vara, det är ju risk. Så enkelt är det.
Med din erfarenhet av då bankbranschen de senaste 35-40 åren, hur sätter du in det här i ett sammanhang? Känns det oroligt? Känns det mer som, men herregud, jag har varit med om en finanskris och en inhemsk bankkris, det här är peanuts?
Nej, jag skulle inte säga att det är peanuts. Jag skulle säga att juryn är ute lite på det nu. Det som har hänt de senaste dagarna har ju lugnat marknaden. Folk tänker att Credit Suisse, och man måste komma ihåg också att Credit Suisse har ju varit ett ämne egentligen sedan 2007-2008. Jag tror deras börskurs, Niklas, stod över 100 franc. Och nu var den, såldes den väl för under en franc.
De har alltid varit lite i blåsväder.
Ja, så att, och det var egentligen, nu är du lite för ung. Det var en väldigt, väldigt aktad institution förr i tiden. Och UBS som köpte Credit Suisse fick ju statligt stöd 2008. Mm. Så att egentligen så var Credit Suisse en väldigt, väldigt fin institution. Sen har man gjort mängder med strategiska misstag. Man har haft nedskrivningar, skandaler, dålig lönsamhet. Så man har ju lång tid byggt upp ett dåligt rykte. Mm. Och sen i höstas så såg man att folk tog ut pengar för Credit Suisse. Man litade inte riktigt längre på det. Och sen med Silicon Valley Bank så eskalerade det här i kombination med att man även kommunicerade osäkerhet om sin egen redovisning. Så det här är addition under många, många år som Credit Suisse har liksom hamnat i. Och till slut så rann bägaren över. Och då hände det som hände under helgen. Och vi ska vara tacksamma för att oavsett AT1-frågan att Schweiz agerade, de fick med UBS på banan, det lugnade marknaden. Jag tror att vi kommer ha en nervös marknad framöver, för återigen, är det något annat som kan hända? Är det något vi inte vet? Är det någon annan som har problem av ett annat slag? Men för varje dag som går utan att någonting negativt dyker upp, så skulle jag säga att ur ett svenskt perspektiv, ett europeiskt perspektiv, så är det här nu en ganska isolerad händelse som var väldigt läskig. Men förhoppningsvis så dyker det inte upp något problem, så går vi tillbaka till lite mer normal situation. Men återigen, finns det en svart svan där ute som vi inte riktigt vet vad det är? Det är det som oroar alla just nu. Så det är en nervös marknad.
Jag tycker vi förtjänar lite happy time snart. Och där kan vi ju också säga att Johannas ljuva stämma, den hör ni igen nästa vecka. Hon har ett viktigt möte att springa till. Så det är inte bara jag som tar upp all airtime nu framöver. Rickard, det här med AT1-erna, Additional Tier 1 eller COCOs. Berätta lite mer om dem. Och så här, hur länge löper de? Och köper man tillbaka dem där? Eller hur tänker man kring dem där?
För att uttrycka mig enkelt, så ger man ut en AT1 och den löper oftast på längre tid än 5 år. Men man köper alltid tillbaka den efter 5 år. Och det beror på att efter 5 år så förlorar den en del av sin effektivitet som eget kapital. Det är inte värt lika mycket år 6 som det var år 4. Och det gör att det är en gentlemässig agreement nästan, att köper du en AT1 så vet du att den som har gett ut den köper tillbaka den efter 5 år. Även om det kanske inte är tvingad att köpa tillbaka den. Men om du inte köper tillbaka den, då kommer ditt rykte i finansmarknaden skadas. Så att, och det skulle också uppfattas som att om du inte köper tillbaka den, så har du inte pengar att köpa tillbaka den. Och det skulle vara ett väldigt, väldigt stort svaghetstecken för en bank som inte köper tillbaka den efter 5 år. Och den här marknaden, vill jag också understryka, den här har fungerat väl under många år. Så det här har aldrig varit ett problem.
Men varför? Alltså, jag vet ju att finansbranschen är en av de mest innovativa branscherna där ute, på gott och ont. Varför dök de här upp från första början?
Det har alltid funnits supplementärkapital, som det också kallas. Och det handlar ju om att få in riskkapital som inte bara är aktiekapital. Och då är vi tillbaka till att man vill ha riskkapital i balansräkningen som är eget kapital, som faktiskt är billigare än avkastningskravet på eget kapital.
Ja.
Mm. Plus att du också kan... Du kan ju köpa tillbaka AT1-er också. Mm. Och det gör att du kan liksom, beroende på din riskprofil, öka eller minska ditt eget kapital på ett ganska effektivt sätt, relativt att hålla på att köpa tillbaka aktier och stämpla bort dem och sen göra nya emissioner på nya aktier. Så blir det här en flexibilitet i att hantera din kapitalisering. Och då är du inne på klassisk banking, för att du ska ju hålla tillräckligt mycket riskkapital, eget kapital, för att möta de risker du institut har. Så att om de riskerna inträffar, så ska du inte riskera din situation som bank. Det är ju liksom grunden i det här. Och det som hände då exempelvis i Silicon Valley Bank, det är att de gjorde en förlust på 1,8 miljarder dollar och de hade ingen reglering på det där, och det innebär att de var ju tvingade att försöka göra en ny emission. Så att det här handlar ganska mycket om att du måste ha tillräckligt mycket reserver för att kunna hantera de risker du har.
Mm. Ja, och det är just det här med kapitalstrukturen. Där kan man väl egentligen bara för att jämföra det på ett enkelt sätt säga att jag som privatperson, ifall jag skulle gå i personlig konkurs, så är det ju klart att den här långivaren som har gett mig ett blankolån till att konsumera, pengarna är borta. Ja. De har ju sämre rätt än banken som har bästa pant och enda pant på min villa.
Exakt, det är precis så det är, och ibland så är ju både det här med ränterisk och allt vi pratar om, man kan faktiskt koppla ner till ett eget hushåll också, för att du har ju ett bolån i Sverige exempelvis har ju en löptid på 30 år. Och då kan man säga att ja, jag kommer få låna de här pengarna i 30 år så länge jag sköter mina betalningar. Mm. Sen kan jag ju välja ha en 3-månadersränta som jag sätter om var tredje månad. Just. Eller så väljer jag binda räntan i 5 år, och det är ju precis samma sak där. Om du sen vill lösa lånet i förtid, ja, då kostar det dig pengar. Så att om man plockar ner det här lite grann så är det ganska applicerbart även på hos vanliga konsumenter.
Ja. Ja, och nu kan man väl säga så här att hushållen, det här tänker man inte på till vardags, att man har den här långa kapitalbindningen men då korta räntebindningen. Det är ett fantastiskt exempel för att koppla ihop två världar. Vad händer? Jag antar att vi inte kommer till ett läge där banken säger sorry, vi kan inte refinansiera det här. Du får betala in 5 miljoner på måndag.
Mm, just därför så har vi ju långa löptider på bolån för att du inte ska känna att jag köpt ett hus, lånat några miljoner och så får jag se nästa år om banken förlänger lånet. Mm. Om du tar kontokrediter så löper de 1 år i taget. Så där kan faktiskt kreditgivaren säga efter 1 år att nej, men vi har ingen lust att förlänga det här. Nu gör ingen bank det i praktiken. Men det här är också det man måste se skillnaden på räntebindningstid och löptid. Löptiden är, och det kan man säga på en obligation, det är så länge jag får ett kassaflöde från placeringen. Räntebindningstiden, den kan ju vara mycket, mycket kortare än löptiden. Så det är två helt olika saker som man inte får blanda ihop när man pratar ränterisk.
Vi har ju en portfölj med obligationer.
Ja.
Vilken typ av obligationer köper Avanza?
Statsobligationer, kommunobligationer och AAA-ratade bostadsobligationer.
Finns det någon risk? För jag menar, det här är ju en hold to maturity portfölj, vilket innebär att om vi lånar ut 100 kronor så spelar det ingen roll om värdet i mark to market imorgon, man säger att nu, skulle du sälja nu får du bara 90 kronor per 100 lapp, säger vi, det spelar egentligen ingen roll för vi håller dem här till förfall. Mm. Men skulle man kunna komma till ett läge där vi skulle tvingas sälja de här?
Nu har vi ju 2 portföljer. Vi har ju available for sale som det heter, och de marknadsvärderar vi hela tiden. Och det är ungefär 25% av vår obligationsportfölj. Och sen har vi ju dessutom ganska mycket, mycket likvider. Alltså pengar som vi har på bankkonton hos andra banker. Så att för att vi skulle hamna att vi måste börja sälja obligationer i den portföljen som heter Hold to Maturity, då har det hänt dramatiska saker i finansiella systemet skulle jag säga. Då är det nog inte bara vi som har en utmaning. Men om man drar det väldigt, väldigt teoretiska resonemanget så skulle vi kunna sälja den portföljen och då skulle vi göra en marginell förlust. Men den förlusten skulle vi utan problem kunna absorbera. Det skulle inte bli som i Silicon Valley Bank, utan vi skulle fortfarande vara en lönsam bank, välkapitaliserad. Men just det kvartalet så skulle vår vinst bli något lägre.
Jag tänker vi superkort bara ska fastna i de här AT1-erna. Vilka bolag typiskt är det som ger ut dem?
Banker.
Det är banker.
Mm.
Jag fastnar lite grann för det här med kapitalkostnader som du var in på. För här brukar ibland folk säga att ni ger massa utdelning. Hittar ni inte det bättre sätt att sysselsätta de här pengarna? Och har vi ju det här mot ett ROIC eller Return on Invested Capital eller avkastning på det sysselsatta kapitalet. Och om den är hög, ja men då är det betydligt mycket högre än kapitalkostnaderna. Men då är det väl klart att det kan finnas fog för att faktiskt återinvestera dem i verksamheten snarare än att dela ut pengar. Nu sa ju du här att även om Coast eller AT1-erna har en evig löptid så förväntas man köpa tillbaka de här efter 5 år. Gör man inte det hamnar man på shitlist. Dessutom tappar de i effektivitet.
Mm.
Och tappar de i effektivitet och inte räknas som 100% eget kapital utan kanske 75% säger vi. Ja, men det är klart att då fördyrar du ju vacken om man vill googla. Ja. Alltså the weighted average cost of capital. Det är det här jag bara vill höra lite mer kring. Alltså det känns ju som en självklarhet att inte dra på sig en högre kapitalkostnad.
Ja, det är ju därför man använder AT1, för att få ner sin kapitalkostnad, eftersom ofta så är ju det dyraste kapitalet du har är ju aktiekapitalet. För många banker, vi har ju en väldigt hög avkastning på vårt eget kapital, men många banker har ju mål på 15%, 12% avkastning på eget kapital, och så ger ut en, och så växer du banken ut av detta, betalar 5%. Det är klart att det blir ju ur ett aktieägarperspektiv bättre, för då får ju en del av kapitalet som kommer förräntas till en lägre kostnad. Så det här är ju egentligen ganska, så att säga, ganska simpelt i hur man tänker. Sen så kan man inte ge ut hur mycket AT1 som helst, för att man måste ju också ha en struktur som ju är liksom aptitlig för investerare. Och då är ju grunden alltid aktiekapitalet. Och sen kan man på det lägga lite AT1 för att absorbera de risker man har i sin verksamhet. Som man sen, om man drar ner risken, kan köpa tillbaka. Så att det handlar ju hela tiden om kapitaleffektivitet.
Ja, och just det där, om nu avkastningskravet på det egna kapitalet, så aktieägarnas pengar är 10%. Och så kan du låna in en AT1 till 5%. Ja. Om den tappar sin effektivitet och eget kapital minskar och du måste fylla upp det och fyller upp det med nya aktieägarpengar, då fylls ju de upp i mycket högre avkastningskrav än om du bara lånar upp en ny AT1.
Exakt, och det är därför många AT1 de byts ut efter 5 år mot nya, för att behålla den strukturen du vill ha i din balansräkning och på din tillgångssida, så att säga. Så att det är ganska komplex materia.
Ja, jättekomplext.
Men samtidigt är det egentligen, ser det så här att Du har ditt eget kapital i din... Du kan nästan se lite som en värdepappersbelåning på ett sätt. Att du har eget kapital och sen så vill du få högre avkastning. Och så tänker du att men jag kan låna till 4% ränta och jag tror att börsen kommer ge 8%. Det är väl en fiffig affär. Mm. Det är inte alls liksom lika till lika att jämföra på det sättet. Men det är ju så en bank tänker. Jag har ett eget kapital, aktieägarna vill ha 15%. Jag behöver mer kapital för att jag har växtbanken, jag behöver absorbera mer risk. Då har du ju två val. Det är att gå till aktieägarna och säga att jag vill ha mer såna här pengar av er, där ni ska förvänta er 10-13% avkastning med kapital. Eller så kan jag gå och ge ut en AT1 och säga att jag kan lösa problemet med att jag behöver mer kapital, men jag behöver bara betala 5%. Det blir ju mycket effektivare. Och sen är ju Sen kan man ju undersöka ut Avanza-perspektiv, så har vi för närvarande inget AT1-kapital utestående, utan vi har bara äkta kapital som aktieägarna kräver en avkastning på. Och vårt avkastningskrav, och det vi har lovat våra aktieägare, det är att få en avkastning på 35%.
Vilket man inte skämtar bort.
Nej, men det beror ju på också att hela vår... Hur vi driver Avanza är ju att vi ska ha extremt låg risk i vår balansräkning. Vi ska inte ha saker som driver kapital, och vi ska inte göra några kreditförluster, vilket vi... Jag tror att det var långt före min tid att Avanza hade någon liten kreditförlust 2011, och sen dess är den raden noll. Och så ska det fortsätta att vara.
Ja, vi hade ju Diamyd som misslyckades med en klinisk fas 3-studie. Man kunde inte utesluta placebo. Den öppnade 85% lägre.
Mm. Nej, men så vi sätter ju en stolthet i att vara en lågriskbank ur ett investerarperspektiv, och en kapitaleffektiv bank. Det är ju därför vi också kan leverera den avkastningen på eget kapital. Och då, bara för att förstå det där, det är ju, vi samarbetar med Stabel och vi samarbetar med Landshypotek, för bolån är en ganska kapitalintensiv produkt, och då kan vi skapa den för våra kunder, men vi använder inte vårt eget kapital i de produkterna, utan vi använder någon annans eget kapital, så man har annan affärsmodell och ser andra fördelar med det. Så att det här är ju också, vilket företag vill du vara?
Vart du förvånad över, precis som du sa nu här, att det var nog inte många som visste att villkoren var så väsentligt skilda jämfört med Schweiz. Och det kanske inte är så konstigt, för man alla kan inte ha stenkoll på allting hela tiden, så är det ju. Men är du förvånad över att det var så många som var förvånade?
Ja, jag blev absolut förvånad när jag läste det här, om det var ju söndag natten till måndag eller sen söndagskväll, att de skulle nolla AT1-innehavarna. Då tänkte jag, hur är det möjligt? För det är ju omöjligt att göra i EU. Och sen så var det ju den, eller kan man det, eller vad är det här? Och då kommer du tillbaka till de tider vi lever i, att marknaden blir oerhört nervös. Och så springer alla till utgången och säger att AT1-er kan ner till noll. Och sen, ja men vänta, i Europa så kommer, eller i EU så kommer aktieägarna ta den första smällen. Det blir inte som i Schweiz, och då lugnar det ner marknaden.
Mm. Summa summarum, för att avrunda det här då. Hur tycker du att man som sparare borde tänka just nu då?
Ja, jag säger som jag alltid säger, månadsspara långsiktig, se till att ha en buffert av likviditet så du kan hantera din privatekonomi om något oförutsett inträffar, så att du inte behöver sälja av dina värdepapper.
Ja, och med de orden som du har varit in på här också, det är skillnad på soliditet och likviditet. Mm. Och att inte trilla på näsan för att det blir den här crunchen av att man inte har reda lösa pengar under huvudkudden.
Mm. Absolut, man ska alltid ha lite cash under huvudkudden, Niklas.
Cash is lite king. Ja. Rickard, tusen tack för att du kom till podden och gjorde oss lite lugnare kring marknadsläget just nu.
Tack ska du ha.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.